CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Det är väldigt unga personer som är, kanske knappt är straffmyndiga som är beredda att döda på ett mer tydligt sätt. Man bryr sig liksom inte. Man vet att man kanske inte kommer leva så länge i de här sammanhangen. Jag tycker att givet de omständigheterna, de förhållanden som varit, så tycker jag att Dan Eliasson har gjort ett bra jobb. Och jag tycker att en del kritik har varit orättvis. Jag känner en viss respekt inför valrörelsen som ska komma. Vi är väldigt väl förberedda i polisen, men det kan ju bli politiska oroligheter, det kan bli våld. Det är otroligt viktigt att vi ser offren, framförallt en 12-årig flicka som har blivit våldtagen. Där ska vi vara omedelbart.
Han är konditorssonen från Halmstad som har gått den långa vägen. Från patrullerande polisman till rikspolischef. Efter en lång rad jurister så är han den första riktiga polisen som tar plats på den här posten. Och han tog över efter hårt kritiserade Dan Eliasson och har ärvt en organisation som har långt mer att göra än vad den hinner med. Och som kämpar mot en delvis ny brottsutveckling. Gängskjutningar med militära höghastighetsvapen, handgranatattacker och sprängningar som oroar de som bor i Sverige och väcker undran och uppseende runt om i omvärlden. Ändå tycks Anders Thornberg optimistisk. Varför? Anders Thornberg, varmt välkommen till fredagsintervjun.
Tack så mycket.
Hur tror du att det kommer märkas i ditt ledarskap att du har en gedigen polisbakgrund?
Jag lever i uppdraget och jag lever genom uppdraget, kan man säga. Jag är polis, jag har varit i 38 år. Och även om jag har varit min mesta tid på Säkerhetspolisen så är det också en polismyndighet. Jag tycker att det är det finaste uppdraget man kan ha. Jag tycker att det är ett otroligt viktigt uppdrag att vi har ordning och säkerhet i vårt land. Att brottsoffer får upprättelse och att de kriminella åker bakom lås och bom om de begår brott.
Nu har du suttit på den här posten i ganska precis 4 månader. Vilka slutsatser har du dragit så här långt?
Jag har lyssnat mycket inledningsvis. Det är väldigt viktigt, tror jag, att lyssna och titta och dra slutsatser. Jag gör mycket verksamhetsbesök. Varje vecka så gör jag verksamhetsbesök. Jag ska ut i Norrland nu den här veckan som kommer imorgon. Ska upp och träffa medarbetare längst ut i kapillärerna för att få reda på hur det fungerar. Det jag ser så här långt, det är en allt väsentligt väl fungerande polismyndighet som lider av att man har för lite resurser. Men jag ser också vardagshjältar som efter sin absolut bästa förmåga gör allt vad de kan för att beivra brottsligheten. Så jag känner ändå förhoppning, för samtidigt hör jag ju också genom politiker över alla partigränser att man säger att vi ska rusta svensk polis ytterligare, ska tillföra stora resurser. Och jag har ju en bakgrund från en underrättelsemyndighet, så jag har noggrant samlat in alla löften och bokfört dem. Så får vi se efter valet vad som händer.
När du åker runt och lyssnar på medarbetare, om du skulle sammanfatta, vad hör du?
Jag ser och hör medarbetare som tycker att det är, precis som jag, ett väldigt viktigt uppdrag som identifierar sig med uppdraget. Vi är ju ungefär 20 000 poliser och 10 000 civilanställda. Och alla är besjälade av sitt uppdrag och vill göra ett bra jobb. Jag hör också att de har väldigt mycket att göra. Att det har varit tufft med den stora omorganiseringen av polisen. Att de längtar efter att det ska komma fler kollegor så småningom att jobba.
Varje chef sätter ju sin prägel på verksamheten, bland annat genom sina prioriteringar. Vad skulle du vilja satsa mer på?
Jag vill satsa på, kärnuppdraget, andra paragrafen i polislagen, att vi ska bekämpa brottslighet. Vi ska förebygga och bekämpa brottslighet på kärnuppdraget. Sen är det en mängd andra kompetenser man måste ha i en modern myndighet, i en modern polismyndighet för att klara det uppdraget. Vi måste digitalisera oss mycket mer. Vi måste se till att vi är på rätt ställe. Vi måste jobba smartare. Vi måste fundera, tycker jag, väldigt mycket på hur vi mäts och var vi lägger resurserna så att vi kan flytta om. Det finns många goda förutsättningar nu. I allt väsentligt så delar jag slutsatserna om omorganiseringen. En polismyndighet där vi kan flytta resurser efter behov, där vi jobbar på ett liknande sätt, där vi kan utbilda på ett liknande sätt. Mina utländska kollegor som jag pratar med, många är avundsjuka när de hör att vi har en organisation. Det finns ju huvudstäder i Europa där man har 5, 6, 7 poliskårer som konkurrerar med varandra. Här har vi ännu en myndighet.
När du säger digitalisering till exempel, det är ju många myndigheter som kämpar och funderar på hur de ska hänga med i den utvecklingen. Vad menar du konkret?
Vi har satsat ganska mycket pengar. Jag är imponerad av det som polisen har gjort de senaste åren. Vi har bytt ut och moderniserat IT-avdelningen väldigt mycket. Det jag ser konkret är att när jag är ute på fältet, jag var i Lenacken häromdagen, eller det var en månad sedan ungefär, vid bron och var med och stod med poliserna och passkontrollanterna där och kontrollerade fordon som kom in. Då har man iPhones med appar där man kan kontrollera fordon, bilder på dem som åker. Man kan få stöd i hur man ska göra ingripande, vilka kriterier som gäller för olika brott. Det är otroligt viktigt att de som är längst ut och som jobbar ute på gatan och de som är utredda, att de har modern teknik. Och jag ser att det görs väldigt stora ansträngningar för det. Det krävs ju också att man bygger upp det från grunden, att man har en stabil infrastruktur, att man har kontinuitetsansträngningar så att inte man får avbrott och så vidare. Men att man då binder ihop de olika systemen. Vi har faktiskt burit ut de sista stordatorerna nyligen och har i allt väsentligt nu en modern grund att stå på. Det är inte alla myndigheter som har klarat det. Och jag blev väldigt glad när jag träffade de som jobbar på IT-avdelningen. De jobbar ute, de åker ut med de som är ute och tittar vad de har för behov. Det är inte något som de sitter och hittar på inomhus, utan det är riktigt sådana behov som finns på fältet.
Så kärnuppdraget, digitalisering, vill du prioritera? Vad vill du prioritera ner lite grann då? För att ni kommer inte hinna med allt.
Nej, men innan jag vill säga en sak till som jag vill prioritera först innan jag tar vad ska jag prioritera ner. Det är ju kompetensförsörjningen. För i allt väsentligt, som jag sa, vi ska växa med 10 000 medarbetare. Det låter ungefär likadant från alla politiska partier. Och regeringen är ju väldigt tydlig. Vi har lämnat in en plan för hur vi ska göra. Så vi måste ju satsa på det. Vi måste satsa på att vi får bra samarbete med rekryteringsmyndigheten så rätt personer söker. Vi måste hitta de som vill jobba hos oss. Vi måste ta hand om dem. Vi måste se till att utbildningen fungerar. Vi måste också se till att de får handledare när de kommer ut. Och hela vägen tills de blir färdiga poliser. Det tar 3 år. Men vi måste också anställa duktiga civilanställda som kan komma in i verksamheten. Det här tar ju lite kraft naturligtvis. Men samtidigt när man vet att man ska växa så känns det optimistiskt och bra i det avseendet.
Om det är någonting du vill prioritera, hur har du funderat kring att det verkar lite svårt att hitta rätt folk som söker? 500 platser stod tomma bland annat på grund av att man inte var behörig eller kunde passade på polisutbildningen helt enkelt. Vad har du för tankar kring det?
Vi ser över det nu systemet och faktiskt till de platserna som kommer nu i som var senast så skulle vi ha 800 platser. Nu har vi 791 som har blivit erbjudna, så det är en stor framgång så här långt och det är en dubblering mot vad det var för några år sedan.
Och vad beror det på tror du?
Vi har satsat på rekrytering, vi har gjort en kampanj. Vi har sett till exempel hur Försvarsmakten har varit väldigt duktiga. Vi har en kampanj som heter En större uppgift. Vi tror att vår främsta konkurrensmedel är naturligtvis att beskriva uppdraget och det fina uppdraget. Men vi måste också, och vi har jobbat med det är arbetsvillkoren, arbetsmiljön, kompetensutveckling. Vi har kommit överens med arbetstagarorganisationen om att vi ska se över våra karriär- och utvecklingsvägar så att man kan känna att man kan utvecklas på sin arbetsplats där man är. Så att man inte måste flytta. Man kanske inte måste bli chef för att man ska få en bättre utveckling. Det är många sådana frågor på gång. Men det är naturligtvis väldigt många bollar i luften just nu.
Men när du säger att en större uppgift, upplever du att det finns ett ökande sug bland unga människor att göra skillnad på det sättet? Att kanske de materiella sakerna eller vad man tjänar eller vilken status och så vidare är mindre viktigt? Att man vill göra just en högre uppgift?
Jag ser det till dels. Men vi har också en väldigt, tycker jag, en ålderdomlig rekryteringsprocess som är väldigt lång, som är bara öppen under vissa tider. Vi måste ta tag i det här ordentligt, och det gör vi nu också. Vi måste, om någon ringer och vill jobba hos oss, så måste vi omedelbart kontakta den personen och hålla dem varma, låta dem göra test och få besked när de kommer in och hålla kontakten. Det här är en uppgift för hela polisen, för alla 30 000. Jag predikar det ständigt. Ser ni någon bra person, man eller kvinna, som vill komma till oss, så är det ett ansvar för alla. Och jag märker ett stort engagemang i de här frågorna.
Det är ett annat fokus än vad polisen kanske har haft historiskt.
Ja, och det är en del av arbetsuppgiften också. Man träffar mycket folk, då kan man ju prata om sådana här saker. Jag tar alltid själv tillfället i akt när jag träffar människor och frågar om de skulle vara intresserade. Jag hör också och ser att, jag pratar med kollegor från andra länder, till exempel från Storbritannien, hörde en som berättade att det ringer in 40-åriga ekonomiskt oberoende miljardärer som har gått någon fin utbildning, som har jobbat på aktiebörsen, som ringer och säger, kan jag hjälpa till på polisen eller på säkerhetstjänsten? Jag skulle vilja ha något betydelsefullt jobb med större uppgift. Då. Den nya generationen som kommer nu, de är ju väldigt intresserade av uppdraget i sig.
Om vi pratar nedprioriteringar då, för att det måste du göra förmodligen. Vad kommer polisen satsa lite mindre på framöver?
Vi måste ju först klara den mest grova och prioriterade verksamheten, såklart. Det är ju det absolut viktigaste. Fara mot liv och hälsa, skjutningar, försök till mord, terrorbrott, våldtäkter, sexualbrott och så vidare. Det måste vi. Sen måste vi jobba smartare över hela polisen och fundera vad vi ska vara. Det är kanske inte så att vi måste, många tycker ju att vi ska vara mer synliga, och det ska vi vara naturligtvis, det blir tryggt och säkert också, men vi måste vara med våra resurser där kraften behövs. Vad innebär det att vara närvarande? Är det att man syns i en radiobil, eller för den nya generationen är det kanske att man finns på sociala medier, att man svarar, att man kan göra en anmälan på sociala medier, att man kan göra olika saker.
Men då låter det på dig som att en sak som möjligen ska nedprioriteras lite är det här superfokuset på att vara synlig då i miljön. Nej. Överallt, eller?
Hur ska jag tolka? Inte vara synlig för synlighetens skull, men en stark lokal närvaro, det är den bärande principen i hela omorganiseringen. Det innebär att vi ska vara längst ut i kapillärerna, så nära medborgarna som möjligt, och där ska så många brott som möjligt klaras upp också.
Sen, men kan det också vara på sociala medier? Eller hur menar du?
Det kan ju också vara på sociala medier, men en stor satsning vi har gjort, det är polisens kontaktcenter, PKC. Där det har varit en del kritik att vi kanske tar lite lång tid att svara. Där vi har många nyanställda duktiga medarbetare som också gör vissa initiala brottsutredningar, ställer frågor, gör klart anmälningar så långt som det bara är möjligt, så vi kan vara ännu effektiva, så vi snabbt kan klara upp vissa brott medan de fortfarande är, alltså, så här varma och bearbetningsbara. Vi försöker tänka hur vi ska jobba, och vi försöker tänka hur medborgarna vill ha. Vi har ju uppdrag, vi ska jobba brottsförebyggande, vi ska kunna göra ingripande när det sker någonting. Vi ska ge service, det är pass, det är demonstrationstillstånd, vapentillstånd, en mängd olika saker. Och sen ska vi också klara upp brott, så vi har en väldigt bred palett som vi arbetar med.
Så sånt som du vill prioritera ner återigen, kan du nämna något väldigt konkret?
Jag vill ju egentligen inte prioritera någonting överhuvudtaget, men vi måste ju titta utifrån resurserna. Ju efterhand som vi får mer resurser. Vi måste vara smartare när vi jobbar hela tiden och vara där den allvarligaste brottsligheten sker, där vi gör mest nytta. Jag ser ju ibland, har vi mycket skjutningar, så tyvärr så får vi ju då tillfälligtvis kanske prioritera ner mängdbrott och annat. Men det som är det absolut viktigaste som vi måste göra för att vi ska fungera, det är att vi renodlar vår verksamhet. Ja. Jag ser också när jag är ute att polisen gör väldigt mycket som inte är riktigt våra uppgifter.
Till exempel?
Ja, det kan vara att vi utför transporter av frihetsberövande. Det har kommit en ny lag som gör att kriminalvården ska ta vissa transporter. Och det har börjat rulla, men det är inte fullt utvecklat. När vi kan göra det så får vi loss ännu mer resurser. Jag ser att det saknas förvarsplatser när vi hittar personer som som inte får vara i landet som ska verkställas och skickas tillbaka ut för de inte har tillstånd att vara i landet. Det inte finns någonstans att lämna av dem. En annan uppgift är ju djurhållning till exempel, som från 1 juli i år så kommer länsstyrelsen att ta över en del. Vi har ju tagit hand om båtsprungna hundar och katter och allt möjligt. Vi har haft nästan zooverksamhet ibland. Det är ju ingen polisiär uppgift kanske.
Så det är sånt som du skulle vilja att polisen blev av med helt enkelt?
Ja, och jag tänker på en sån sak som att vi tar hand om berusade personer. Vi tar hand om 60 000 personer varje år ungefär. Och de allra flesta, de är bara fulla. De har inte begått något brott. De är inte våldsamma heller de flesta, men vi tar hand om dem. Och så ska vi ha tillsyn på dem. Det är ju egentligen människor som är i behov av vård. Det borde man kunna lösa på ett annat sätt.
Till exempel genom vad? Väktare?
Eller? Ja, eller att sjukhus kanske tar hand om dem om man är så full så man inte kan ta hand om sig själv. Sen, några av dem kommer alltid vara våldsamma och då måste ju polisen naturligtvis komma in. Det är en annan uppgift som vi kan göra. Ja, en annan sak som jag ser det är att ibland så saknas det medarbetare från socialjour och socialarbetare, så att när polisen gör anmälningar om ungdomar som är på driven, väldigt unga, så finns det inte alltid någon motsvarighet till poliserna. Ibland är vi väldigt ensamma i de här utsatta områdena. Så känner jag att vi är ensamma. Ofta var det är otroligt viktigt att vi först säkrar ordning och säkerhet, men sen måste myndigheter flytta in, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialtjänsten, affärsidkare och så vidare. Man måste ha uthållighet också, men fler måste in.
Det är val snart och de olika partierna lanserar sina kriminalpolitiska program. Om du bortser från dem och fick säga vad som framförallt är viktigt för dig för att polisen ska kunna lösa sina uppgifter, hur ser topp 3 på önskelistan ut?
Tänker du på lagstiftningsfrågor då?
Du får säga vad du vill egentligen som politikerna kan påverka och som kan förenkla ditt liv och polisens liv.
Ja, resurser framförallt.
Pengar
alltså? Med resurser och pengar. Att vi kan fortsätta den här utvecklingen. Sverige har bland den lägsta polistätheten i Europa per 100 000 invånare. Den har minskat lite. Befolkningen har ökat med ungefär 1 miljon på relativt få år. Brottsligheten är mer komplex och det är också mycket mer svårutrett, mycket mer it-brott.
Så resurser är topp 1. Vad är topp 2 då?
Ja, det är lagstiftningsfrågor. Det är till exempel datalagringen som är en ren katastrof. Beslutet som har tagits ner i EU-domstolen med att vi inte får lagra datauppgifter. Det är de som gör att vi får ingångar till den mest allvarliga brottsligheten. Det är de som gör att vi kan jobba med personer som begår övergrepp mot barn på nätet så man kan få fram IP-nummer och annat. Det är de som gör att vi kan hitta båtsprungna gamla personer eller barn som har försvunnit genom att vi kan spåra vad mobiltelefonen har varit. Det är de som gör att vi kan få till narkotikabrott, att vi kan hitta misstänkta terrorister och så vidare.
Det här måste ni vara rörande överens om med även era kollegor i andra europeiska länder, tänker jag, eller?
Ja.
Så då borde ni kunna driva det som en europeisk politisk fråga.
Ja, absolut. Jag tänker också på när jag var på mitt förra arbete som chef för säkerhetspolisen. Det var också en sån fråga som var väldigt viktig för en säkerhetstjänst. Det är också en polismyndighet.
Så var ligger den nu då, skulle du säga?
Frågan ligger ju kvar nere i Bryssel och det är dömt i domstol, så att det måste till politiska initiativ för att ta tag i den här frågan.
Och den tredje?
Sen är det hemlig dataavläsning som allt fler kommunicerar på ett annat sätt. Vi vill inte ha mer möjligheter egentligen. Vi är inte ute efter att få ännu mer tvångsmedel. Men vi vill i alla fall ha det som vi har haft en gång i tiden. Det vill säga att vi vill kunna lyssna om domstolen ger oss tillstånd att lyssna på telefon och följa vad man säger. Nu gör man det på krypterat, på chattar, på appar och annat som gör att vi inte kan följa det. Och då behöver vi en hemlig dataavläsning så att vi kan läsa det innan det blir krypterat.
Och det är tillstånd ni inte har idag?
Det är tillstånd som vi inte har idag, som det är nu pågående utredning, och förmodligen kommer komma ett lagförslag om det också. Så.
Din företrädare Dan Eliasson fick ju oerhört mycket kritik i medierna och en samlad opposition också i riksdagen krävde hans avgång. Nu när du har liksom kunnat sätta dig in i vad han hade på sitt bord, tycker du att det var orättvist?
Jag brukar säga så här att jag ska egentligen inte recensera när jag tittar framåt, men jag vill ändå göra det. Och jag är väldigt tydlig med det när jag är ute bland mina medarbetare. I allt väsentligt som jag har sett så har Dan Eliasson och hela polismyndigheten gjort ett fantastiskt jobb under hela det här ombildningsarbetet. Det har varit otroligt svårt. Det är en av de största ombildningen av en myndighet som har gjort i modern tid i statsförvaltningen. Och jag delar fullt ut slutsatserna från att man borde göra det också. Sen samtidigt så har det ökat med brottsligheten. Det har varit mycket skjutningar. Det har varit mycket diskussion kring arbetsvillkoren för poliserna som inte är tillräckligt bra, som vi på sikt måste höja om vi vill ha en bra och effektiv polis i Sverige. Jag känner när jag kom in nu efter 3 år så känner jag att jag i allt väsentligt i själva omorganiseringen över. Men det är nu arbetet börjar. Man måste koncentrera sig på kärnuppgifter. Jag känner att det finns hyggliga förutsättningar att göra det. Det pratas från politiken om att skjuta till mycket resurser. Så jag tycker att man har gjort ett bra jobb. I övrigt så tittar jag bara framåt. Jag vill inte jämföra med...
Jag förstår, men det låter på dig som att du tycker att han har krattat eller förberett manegen ganska bra för dig då.
Jag tycker att givet de omständigheterna och de förhållanden som varit så tycker jag att Dan Eliasson har gjort ett bra jobb. Och jag har ju jobbat nära Dan i min förra myndighet också och sett vad de har gjort. Och jag tycker att en del kritik har varit orättvis.
Och vad tror du det beror på då att han hamnade så i skottelden för kritik?
Jag vill inte ge mig in och spekulera på det. Det får andra göra. Jag vill fokusera på att vara en bra rikspolischef och se till att polisen gör sitt yttersta för att lösa sin uppgift.
Jag förstår att du inte vill spekulera i det, men jag tänker, du tar ju nu an samma uppgift och måste ju ibland fundera på hur du ska undvika att hamna i den sitsen i och med att det hämmade säkert hans möjligheter att verka.
Jo, och vad jag ska göra i det avseendet tänker jag behålla för mig själv. För jag håller på naturligtvis att arbeta utifrån, jag håller just nu på att göra en inriktning för myndigheten. Jag ska visa en kompassriktning, ungefär var vi ska gå, vad jag tycker att vi behöver göra på kort och lång sikt. Och efter det jag har sett efter de 4 månaderna, så att jag vill jobba vidare med det lite lugn och ro. Och sen varje dag är det en kamp om resurser och vi ställs inför svåra uppgifter. Vi har våra polisanställda, våra medarbetare över hela landet som gör sitt bästa varje dag för att se till att vi kan vara trygga och säkra i landet.
Om vi ska prata lite grann om din egen bakgrund. Som jag sa inledningsvis så är du då den första rikspolischefen som har en bakgrund som polis på fältet. Kan du minnas varför du som son till en konditor i Halmstad valde polisbanan?
Ibland kanske det var tillfällighet. Jag gjorde militärtjänst efter ett ganska bekymmerslös uppväxt under trygga förhållanden i södra Sverige. Militärtjänsten så fick jag lära mig att fatta beslut. Jag fick lära mig att prata inför folk. Att man behövde omfall och man behövde vara beroende av andra människor på ett annat sätt. Och under den tiden så träffade jag en person som var polis. Och han berättade lite om polisyrket. Och jag hade tänkt söka in på juristlinjen i Lund. Men jag sökte också in till polishögskolan och kom in där och flyttade upp och tänkte att jag går den så får jag se vad som händer. Och när jag hade gått där 10 månader så tyckte jag att det var så spännande. Man var besjälad, jag ville ut och fånga bovar. Så att då började jag jobba i Stockholm på Södermalmspolisen som 21-åring.
Vad är det som driver dig då? Eller rättare sagt, vad var det som drev dig då? Vad tänkte du att du skulle kunna göra för skillnad?
Ja, men jag tycker om att jobba med människor. Jag gillar att kunna påverka och se till att människor får det bra. Jag är väldigt samhällsintresserad, vilket senare ledde mig till Säkerhetspolisen också. Jag kände att jag gjorde skillnad. Det var ju inte bara att man jobbade mot de kriminella. Även på den tiden gjorde polisen massa jobb som andra skulle göra. Jag minns vid några tillfällen när man kanske hjälpte någon som hade ramlat ur sängen eller någonting när alla andra hade stängt i Sverige, så fanns polisen där. Att man gör skillnad helt enkelt, att man kunde hjälpa människor att må bättre, att känna sig tryggare. Det uppdraget är det som driver mig i allt väsentligt.
Att vara polis kan ju visserligen då innebära att hjälpa människor, och det gör det säkert ofta. Men det kan också ibland vara att utsätta sig för farliga situationer. Ju. Har du är ju då skiljer dig från dina företrädare i och med att du har ändå varit på fältet. Har du varit i några sådana situationer?
Ja, jag har varit i farliga situationer några gånger. Jag har varit i väldigt obehagliga situationer också. Jag jobbade med gatulangning under några år. Jag minns några tillfällen när en kollega och jag var ensamma inne i en, som vi kallar då, knarkarkvart, och där de höll på att distribuera narkotika. Och det var ett par personer, så kom det in väldigt många personer där och vi var väldigt utsatta. Vi lyckades med nöd och näppe ta oss ut därifrån helskinnade och vi fick förstärkning och vi kunde reda upp situationen. Jag minns en annan situation när jag blev angripen med ett svärd en gång på Södermalm i ett trapphus. En väldigt, väldigt narkotikapåverkad man med bara överkropp som svingade en slags svärd mot oss. Vi backade och backade och vi skrek att vi skulle skjuta. Vi tog upp vapnen och vi till sist släppte han svärdet och vi lyckades gripa honom. Men det där har följt med lite efteråt. Det är så poliserna har det varje dag. De är beredda att utsätta sig för farliga situationer för att andra människor inte ska bli utsatta. Och det ingår i jobbet och spelreglerna. Men man vet nog inte riktigt vad det innebär om inte man har varit med om det.
Så hur, på vilket sätt är det en tillgång för dig när du möter medarbetare att du faktiskt ändå på riktigt har varit i den typen av situationer och vet hur det känns?
Jag kan ju aldrig översätta hur en annan människa känner det exakt, men jag vet ungefär i stort hur det känns. Jag är ofta på utsättningar.
Vad är det?
Det kallas för rollercoaster, när man träffas innan man åker ut.
Det, ja, sitter det är som massa, på spanarna på Hill Street.
Ja, precis. Det sitter massa poliser och civilanställda runt ett bord och så berättar man vad man ska göra och vem som ska åka med vem och sånt där. Och jag ser i ögonen på dem att de är lite spända, de är peppade, de får reda på vilka som är efterlysta, vad det är besvärligt just nu, vad man kan förvänta sig för brottslighet och så vidare. Jag känner igen det där, jag kan känna det i luften. Men sen är det ju för den enskilda individen uppfattar det naturligtvis. Det. Jag förstår ju också vad det innebär att utreda brott som jag har gjort också. Träffat brottsoffer och vet hur viktigt det är att de ska få upprättelse. Också vikten av att man är noggrann när man utreder. Att man får vara med om mycket också. Det finns ju fördelar. Jag har sett saker som andra människor aldrig kommer få se eller få uppleva. Förfärliga saker men också väldigt positiva saker.
Du har dragit uppenbarligen då ditt tjänstevapen åtminstone en gång, kanske fler eller?
Jag har dragit mitt tjänstevapen många gånger, men det var just den gången som jag var väldigt nära att använda det. Men det har varit andra situationer också när jag har varit beredd att använda det.
Men du har sluppit?
Jag har sluppit använda det.
Du har vid ett flertal tillfällen i samband med att du tillträdde sagt att ditt ledarskap kommer att präglas av att du ska säga som det är.
Mm.
Så hur är det ställt med brottsutvecklingen i Sverige, lite kortfattat till att börja med?
Allt väsentligt så är väl brottsutvecklingen är väl ungefär som den har varit i många år. Det handlar dels om faktisk brottsutveckling, sen handlar det om upplevd brottsutveckling också. Det är viktigt att skilja på det, men för en del människor så kan det vara lika tufft att om man tror att det är brottsligheten eller risken att man ska bli utsatt kan vara värre. Så det gäller ju att jobba med bägge delarna. Men jag ser ju också hur brottsligheten i vissa områden är mycket grövre, det är mer hänsynslöst. Man är beredd att ta till dödligt våld. Man använder skjutvapen i större utsträckning, knivar. Det är gäng som gör upp. I allt väsentligt så gör de det mot varandra. Men det finns alltid, och det händer ibland, att någon förbipasserande, någon allmänhet kan dras in i det också.
Antalet anmälda brott per invånare, som du själv var inne på, har legat rätt konstant de senaste 10 åren. Samtidigt har den här frågan kommit upp på den politiska agendan på ett sätt som jag i alla fall inte kan minnas att den har varit, skulle jag nästan säga, under hela min livstid. Nej. Vilket är snart 50 år.
Mm.
Vad beror det på, tror du?
Jag tror att det beror på dels på utvecklingen som jag sett. Det skrivs mycket. Det finns ett ansvar för medierna också, hur man skildrar den naturligtvis, men det finns väldigt grov brottslighet, det finns människor som är hänsynslösa i vårt samhälle och det är många som blir utsatta för brott naturligtvis.
Men det har väl alltid funnits människor som är hänsynslösa, vi hade bönkronare på Norrmalmstorg och så vidare.
Ja.
Men det är något annat som människor ser, tänker du, som är mer hänsynslöst och mer oförutsägbart?
Ja, det är väldigt unga personer som kanske knappt är straffmyndiga som är beredda att döda för att när det gäller saker som heder eller narkotikaaffärer på ett mer tydligt sätt, man bryr liksom inte. Man vet att man kanske inte kommer leva så länge i de här sammanhangen. Så det som är viktigt här, när jag säger att jag vill säga som det är, det beror på att jag vill att alla goda krafter i samhället ska hjälpas åt. Jag tycker ibland att polisen är lite...
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
ensamma i det här avseendet. Jag upplevde det likadant på säkerhetspolisen när det gäller den våldsbejakande islamistiska
extremismen. Och där delar du analys med din företrädare som ju många gånger sa just det. Att polisen behövde hjälp av andra myndigheter och så vidare.
Ja, jag tycker ju att hjälp och hjälp. Men jag tycker man ska göra sitt eget uppdrag. Andra myndigheter, jag vill inte skuldbelägga dem. Jag vill bjuda in alla att vara med. Jag tycker det är viktigt att socialtjänst, skolor, idrottsföreningar. Du och jag har också, tycker jag, en skyldighet att hjälpa till i utvecklingen. För varje ung människa som blir kriminell så är det en förlorad framtid, en förlorad själ som kanske i värsta fall slutar i ihjälskjuten.
Så när du tittar på mig så där och säger du, vad menar du att jag kan göra?
Om du ser någonting, om du hör någonting, så tycker jag att du ska tala om det för polisen. Eller om du på något sätt kan stödja, och du som är journalist, många som lyssnar på dig och på ditt program. Du är en viktig opinionsbildare. Om jag får chansen här att tala om för dig att jag tycker att det är viktigt att alla goda krafter i samhället hjälps åt att förebygga att fler blir kriminella. Att vi jobbar med integration, att vi jobbar med skolor och så vidare. Jag tycker det är egentligen viktigare än polisens jobb. Vi tar bara hand om symptomet på någonting som har gått fel i samhället. Och självklart ska vi ta hand om den grövsta brottsligheten. Men det finns andra krafter i samhället som måste hjälpas åt. Det är inte bara polisen som kan lösa situationen. Det löser aldrig situationen med bara insatser av polisen.
Även om brottsligheten då, som vi konstaterade, räknat i antal anmälda brott, inte är alarmerande, så har vi fått en art av brottslighet som är ny för Sverige och som är ganska unik dessutom jämfört med grannländerna. I stort sett varje vecka läser vi om dödsskjutningar. Det sker många sprängningar och handgranatattacker och så vidare. Mm. Varför tror du sticker Sverige ut i det här avseendet? För det gör vi faktiskt.
Jag tror att det har blivit så. Det handlar ju om gäng, det handlar om ungdomar som har kommit på utanförskap. Man använder väldigt unga människor som så här löpare, springare, som hjälper till med brottsligheten. Man krigar om narkotikaförsäljning, man säljer öppet på gator och torg och man bekämpar varandra. Och för varje gång som något gäng blir drabbat så slår man ändå hårdare tillbaka.
Ja, det är en beskrivning av vad, och den delar nog de flesta, men varför? Varför här, tror du?
Jag har inget bra svar på det. Som polismyndighet så tittar vi ju på enskilda individer som begår brott. Vi försöker ju med vår underrättelsetjänst identifiera de här individerna som är grova och hänsynslösa kriminella. Det är väldigt många, eller få, ungdomar som begår mycket brott. Jag ser och hör gång på gång hur vi tar in ungdomar som just på de här särskilt utsatta områden som använder mycket våld. När man tittar på deras brottsregister så på väldigt kort tid har de samlat på sig otroligt många öppna anmälningar. Det är väldigt viktigt att samhället reagerar. Att de blir omhändertagna av socialmyndigheter om de inte är straffmyndiga. Att de får konsekvenser av sitt handlande tidigare som man inte tror att man kan genomföra.
Det finns ju diskussioner om att vår syn på barn då, eller minderåriga, hindrar lite grann att man får stopp på de här. Mm. Ser du något behov av förändrad lagstiftning eller någon annan förändrad praxis som gör att konsekvensen för de här individerna blir starkare och tydligare?
De är ju ändå barn, och det finns ju barnkonventioner, FNs barnkonventioner, och det finns regler när det gäller det, så det måste man ju beakta. Men det är allt yngre personer. Det finns 11-12-åringar som gör knivrån och kastar sten på polisen och på andra och så vidare. Då måste ju sociala myndigheter ingripa. Vi kan inte tolerera att det händer saker. En väldigt spännande sak som vi gör nu, det är i polisområdet norr i Stockholm, nord i Stockholm. Så har vi Stefan Strömberg har utrett så kallat snabbspår där man har samarbetat mellan polis, åklagare och domstolar. Konsekvenserna kommer väldigt snabbt. Så vi har haft försöksverksamhet där nu och försökslagstiftning.
En slags jourdomstol då?
En slags jourdomstol som innebär att vi har haft några fall nu där man får 9 dagar efter man har gått ett brott så är man dömd i domstol. Annars är det ju samlas det ju på mycket brottslighet med många, och sen när man döms så kanske man inte döms för alla de brotten, utan nu får man möta konsekvensen av sin brottslighet omedelbart.
Och springer kanske inte runt och gör sig bred på stan och skryter för kompisarna.
Nej.
Utan man är på något sätt ändå omhändertagen.
Man blir omhändertagen omedelbart. Jag tror att det är väldigt viktigt att reagera tidigt. Och då kommer vi tillbaka till det där samarbetet vi måste ha med polis, åklagare, domstol, socialtjänst och så vidare. Hela samhällets, hela kedjan måste funka tillsammans.
Ska bara lite mer i det här med det som gör att Sverige sticker ut. När 4 forskare, däribland kriminologen Amir Rostami, jämförde antalet skjutningar med dödlig utgång i Sverige och andra länder, så framgick det att vi har 6 gånger fler sådana per capita än Norge och 4 gånger fler än Tyskland. Mm. Hur ska man förstå det egentligen?
Ja, det är ju en fråga som vi diskuterar och funderar. Vi jobbar med BRÅ till exempel och mina utredare jobbar med det. Men som jag sa, vi tittar ju på de här miljöerna. Vi har identifierat med aktiv underrättelsetjänst har vi identifierat miljöerna. Vi har en god uppfattning om vilka individer det är. Och vi försöker vidta förebyggande åtgärder så vi ska komma åt de
här individerna. Vi kan lyssna på vad han själv hade för teori. Det var delvis en spekulation, men i alla fall så här sa han till Pet morgon då när rapporten kom.
Det verkar vara så att de länder med låg skjutvapenvåld har också höga uppklaringsgrader. Alltså polisiärt uppklarade ärenden. I Tyskland ligger de närmare 90%. I Finland över 90%. I Sverige, med takt med att skjutvapenvåldet har ökat, så har också uppklaringsgraden minskat sedan slutet av 90-talet. Vi ligger nationellt runt 50% uppklarade. Storstäderna ligger vi runt 25%. Från att ha legat på 90%.
Ja, det var hans beskrivning av hur läget såg ut då när rapporten kom. Det är väl något år sedan nu då. Ja, det där låter ju illavarslande. Om vi är så mycket sämre på att utreda de här brotten än jämförbara länder.
Mm, men det var ju som du sa, vi har ju så betydligt många fler också. Och det är klart att det blir sämre då om du jämför med de länder du pratade om som hade så färre. Så att det har blivit någon spiral med våldet och vi prioriterar ju de här ärendena. Men det innebär att vi måste ju ta utredningsresurser från annan brottslighet också. Och i Stockholm till exempel, där man har satsat mycket på senaste tiden nu, så får man ta och samla väldigt många utredare för att så snabbt som möjligt försöka klara upp de här brotten. Vi klarar upp ganska många av dem också, men ibland så är det väldigt många som pågår samtidigt. Och en mordutredning eller ett försök till mordutredning är en väldigt allvarlig brottslighet och det kräver väldigt stora resurser för att man ska kunna jobba med det systematiskt.
Mm.
Sen har det kommit till också de kriminellas hårdhet eller vad ska jag säga, sätt att bemöta när polisen kommer. Det är ingen som säger något den enda gång. De sitter helt tysta. De vågar inte eller vill inte behövt medverka på något sätt. Det finns vittnen som inte vågar medverka. Det finns personer som skulle kunna lämna upplysningar till polisen som inte heller vill medverka. Och då innebär det naturligtvis att det är ännu svårare för oss. De tekniska bevisningarna, domstolarna är mycket mer hårdare nu för tiden också på krav och på för att man ska få en fällande dom. Och det är bra på ett sätt, men det ställer ju också stora resurser på polisen. Och i varje brott så det är enorma mängder digital information från mobiltelefoner, från datorer, från bilar och från allt möjligt som vi samlar in för att göra bevisning. Och det ökar hela tiden. Så
att, och gör att det tar längre tid att utreda.
Gör att det tar längre tid att utreda. Det finns många faktorer som spelar in här.
Det finns en idé som har rests ibland om anonyma vittnen som just skulle kunna komma åt det där då. Mm. Att man, den här tystnadskulturen som råder som delvis kanske bestyrs av rädsla. Konsekvensen blir förmodligen att man blir skjuten om man öppet vittnar. Är det någonting du tycker man borde titta på?
Jag vill inte uttala mig exakt vad jag tycker än, och jag håller på att sätta mig in i det fortfarande, men vi har en kontinuerlig diskussion med våra uppdragsgivare och även med opposition och politiker som vill lyssna med oss när vi berättar vad vi vill ha, vad vi behöver för lagstiftning. Och sen tycker jag alltid som det är i ett land, det som är så bra med Sverige också, det ytterst är det ju våra politiker som beslutar vad vi ska ha för verktyg, och det ska prövas ordentligt mot integritet, det ska prövas ordentligt mot vad som är rimligt, hur mycket resurser och hur mycket monopol och våldsmonopol och tekniska resurser som en polismyndighet ska ha också, vad vi tycker totalt. Så det är många väldigt svåra, komplicerade avvägningar som ska göras också.
Sexualbrott är en annan typ av brott som tycks öka. Enligt Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning ökar antalet anmälda sexualbrott kraftigt. Har du liksom dragit några slutsatser om att polisen kan jobba på något slags annat sätt för att komma till rätta med det här än vad man har gjort tidigare?
Det är brottslighet som vi prioriterar. Vi har också klarat upp mycket mer senaste tiden. Inte lika mycket som det har ökat, men vi har klarat upp betydligt fler brott. Jag har inte procentsatser nu precis i huvudet. Det är många siffror som passerar min skalle just nu, men jag vet att vi jobbar hårt och vi har haft en viss framgång när det gäller här.
Jag också tror andelsmässigt, för tidigare var det ju så att det var fler brott och då blev det också fler uppklarade brott. Mm. Men som andel av anmälda så var det inte en stigande trend utan tvärtom.
Det här är väldigt komplicerad brottslighet. Det är brottsoffer som mår dåligt, väldigt dåligt. Det är brott i nära relationer mot barn, mot kvinnor. Det är sånt som vi prioriterar i polisen. Det ställer stora krav på resurser. Det ställer väldigt stora krav på bevisning som jag sa tidigare också, så att Vi gör vårt yttersta med de resurserna vi har för att klara upp så mycket som möjligt. Men ytterst så handlar det om, på sikt, det handlar ju om resurser så vi kan få till den här fördelningen. För att gör vi mer av något, blir det mer skjutningar, mer mordförsök, mer våldtäkter, så måste vi ju ta bort resurser någon annanstans på vanliga mängdbrott. Och vi har många stora utmaningar. Vi har internationella stöldlig som kommer hit och begår brott. Vi har annan brottslighet som vi också måste beiva.
Men du säger mängdbrott, då pratar vi snatterier och mindre stölder. Och
ja,
den
stölder, men det är för en vanlig människa så känner man sig väldigt utsatt när man blir utsatt för ett brott. Det kan vara ett inbrott, det kan vara enklare stölder, men det finns mycket brottslighet. Så. Mm. Och människor mår dåligt när man blir utsatta. Vi vill ju att alla brottsoffer ska få upprättelse och att vi ska lagföra de kriminella.
När man tittar på den där NTU, då, Nationella trygghetsundersökningen, så är det några siffror som verkligen sticker ut. Och andelen som uppger att de har utsatts för något sexualbrott under det gångna året har mer än trefaldigats på 10 år bara. Bara sedan förra året, som redan det var ett rekordår, så är ökningen av personer som uppger att de har utsatts för sexualbrott över 40%. Hur oroad ska man vara för den här utvecklingen?
Jag tror att de flesta behöver inte vara oroliga, men det är klart att det är ju fakta som du läser upp, och vi jobbar hårt för att göra det bättre. Häromdagen när jag var runt i verksamheten så fick jag höra om ett fall som utreddes någonstans i Sverige där det var sexuella övergrepp mot barn på nätet, så kallad grooming, där det var 174 stycken målsägande i ett enda fall, och det är bara en pinne i statistiken. Det är 174 tragiska fall där kanske barn är utsatta för sexuella övergrepp. Det finns tyvärr allt för många människor i Sverige och i världen som vill utöva våld och makt mot barn och kvinnor och våld mot andra när man inte får som man vill, och det är förfärligt, och vi gör vårt yttersta varje dag för att bekämpa det här.
Nu är det sommar, en årstid då det anordnas många musikfestivaler, och ett problem de senaste åren har ju varit att det har gått ett stort antal, oftast då något lindrigare sexualbrott i samband med de här festivalerna. Gör ni något särskilt i år för att förebygga att det här ska hända igen?
Vi tar ju höjd för sommaren, vi vet ju vad sommaren innebär. Det börjar med sommarlov, mer ungdomar som kanske inte har något speciellt att göra, som driver omkring lite och som kanske får tag på någon drog eller någonting. Festivaler, det vi gör hela tiden är att vi jobbar med arrangörer, vi jobbar med ordningsvakter, väktare, med arrangörerna för att förbättra sånt här. Och när det händer olika brott så gör vi också allt vad vi kan för att ha metoder och vi ska ta upp ordentliga anmälningar.
Just de där brotten har ju ofta sagt sig väldigt svåra, både att upptäcka och bevisa vem gjorde exakt vad och sådär. Finns det andra? Polisen försökte ju med den här kampanjen med tafsa inte armbanden. Finns det andra nya idéer på hur man kan komma åt det på ett förebyggande sätt?
Det handlar återigen om alla goda krafter i samhället som måste hjälpas åt. Det är inte polisens bara problem att är det brott så är det vi som ska utreda. Men vad är det som gör att unga människor kan kränka andra människor på det sättet? Det tycker jag alla ska fundera på som lyssnar på det här programmet. Vad gör du och jag för att stoppa om vi ser något sånt på en tunnelbana eller på en festival eller någonting? Vad gör skolan? Vad utbildar man om? Vad gör socialtjänsten med sådana som gör det upprepade gånger och så vidare och så vidare. Det är vilka normer vi har i samhället, vad vi tillåter och hur vi jobbar. Så att det här är ett stort problem som polisen absolut har ett stort ansvar i, men också tillsammans med en rad olika myndigheter.
Det som har stått i fokus för mycket av brottsdebatten, framförallt när det gäller grova brott, är de så kallade särskilt utsatta områdena. Enligt polisens senaste kartläggning, som har något år på nacken nu, finns det 23 sådana i Sverige. Och så här lät det. En vanlig onsdag vid midnatt när en boende i Kista filmade från sin balkong. Och det här är alltså Sverige, ett av världens tryggaste länder. Klockan 12 en vanlig onsdag så är det alltså skottlossning på det här sättet. Och det är inte heller ovanligt. Nej. Hur ska man tänka kring det?
Nej, det är förfärligt. Det är individer som är beredda att ta till så grovt våld för att nå sina syfte. Ofta är det ju uppgörelser mot andra. Det har gått så långt så att man är beredd att ta andra, döda andra människor för att nå sina syfte. Och det är, jag tycker det är det. Jag vill återkomma till det som du ställde en fråga till mig innan om att jag ska säga som det är. Och jag tycker det är väldigt viktigt. Jag tycker det var barnbrytande och avgörande att polisen gick ut och talade om att det fanns särskilt utsatta områden. Det var helt rätt. En del kanske inte tycker att man ska prata om sådana saker, men jag tycker man ska göra det. Jag tog ett liknande beslut för 5-6 år sedan när jag blev chef för säkerhetspolisen. Jag berättade att det fanns 200 våldsbejakande islamistiska extremister som på olika sätt hjälpte till att främja sån brottslighet. Jag berättade vid Almedalen förra året att det fanns 3000 individer som var våldsbejakande extremister med både höger- och vänstersidan och islamister som på olika sätt sympatiserar. Jag tror att det är därför polisen får mer resurser nu. Jag tror att det är därför man får mer fokus på de här frågorna.
Men har det funnits en rädsla för att nämna båda de där sakerna, att säga sanningen om dem, för att kanske anklagas för att fiska grumliga vatten eller peka ut vissa folkgrupper som potentiella brottslingar? Har det funnits ett sånt drag? Eller?
Det vet jag inte, men jag tycker att en myndighet som polismyndigheten som är en stor och stark myndighet, om vi ser någonting, om vi ser problem, vi redovisar vår statistik också, vi måste säga som det är. Vi kan inte sopa någonting under mattan och det gör vi inte i polisen heller. Och vi redovisar ju våra uppklaringssiffror, vi redovisar vilka resurser vi har, vi redovisar hur det ser ut med olika brottstyper, vad som händer och så vidare. Vi jobbar väldigt hårt med, alltså vi ska komma nära också, vi jobbar väldigt hårt med, vi har medborgardialog i alla kommuner i Sverige. Vi har kommunpoliser som går ut och hör vad vill man i olika kommuner och så ger vi medborgarlöften. Där vi ska jobba efter den lokala problembilden. Och tänker man då på skjutningen som du sa i Kista, ett särskilt utsatt område i Järvafältet, så har vi skjutit till betydande resurser. Vi har betydligt mer resurser i lokalpolisområdet där man vill ha ett normalt lokalpolisområde. Vi försöker ta tillbaka området fullt ut. Det finns inga no-go-zon och sånt som man pratar om. Däremot så finns det mycket brottslighet vid olika tidpunkter. Vi är närvarande där i polisen. Vi vill att andra ska vara närvarande också. Och sen handlar det om att när vi får till en grundläggande lagordning så det blir tryggare i de områdena, så måste andra flytta in och det ska återgå till en normala förhållanden. Och då måste man ha uthållighet också. Polisen kan ju inte lämna. Vi gjorde en enorm satsning i Södertälje för 4-5 år sedan och kom till rätta med väldigt, väldigt mycket allvarlig brottslighet. Det var förfärligt i många delar av Södertälje. Och det blev mycket bättre. Vi lagförde, det var många ledande kriminella individer som fick krypa bakom lås och bom. Nu måste vi ha uthållighet, vi måste vara kvar där, för att om vi försvinner därifrån och civilsamhället försvinner därifrån, så är det lätt att det glider bak till samma situation igen.
Du nämnde det där med att ni ska ta tillbaka områden. För 3 år sedan lovade Dan Eliasson just att polisen skulle återta åtminstone ett antal områden som nästintill kontrolleras av kriminella gäng. Men det har inte skett. Istället så sa han så här vid en presskonferens som då tydligt visade att utvecklingen gick åt fel håll.
Hjälp oss, hjälp oss. Vi måste ha kommunerna med oss. De gör mycket idag, men vi måste göra ännu mer tillsammans för att vända utvecklingen.
Hjälp oss, hjälp oss. Vad tänkte du när du hörde det där? För det fick ju det blev ju symboliskt på något sätt.
Ja, vi har ju touchat vid det här flera gånger, det här samtalet. Jag menar inte att polisen tar hand om brottsligheten, vi ska bekämpa brottsligheten. Det är vi som tar hand om de mest grova kriminella som har skjutvapen, annat. Det är vi som är utbildade för det. Jag delar det som Daniel Eliasson säger i grunden, och då menar inte jag att vi ska ha hjälp med den delen, för den klarar vi själva, utan det vi måste ha, det är avbryta tillväxten. Vi kommer inte klara det på sikt. Polisen kan inte springa fortare om inte civilsamhället sätter in resurser. Man måste få in socialtjänst, man måste ta hand om de unga kriminella tidigt, plocka bort dem från banan, omhänderta dem om inte de kan uppföra sig som normala människor och begå grova brott innan de är straffmyndiga. Och när de är straffmyndiga så tar vi hand om dem och anmäler det, och tillsammans med åklagare så går man till domstol och lagför det. Det handlar ju om att alla människors rätt till trygghet och säkerhet, oavsett var man bor någonstans i vårt land. Och vi jobbar nu systematiskt i alla de här områdena för att göra allt vad som står i vår makt för att det ska bli så säkert som
du
möjligt.
Du säger ju det själv, att ni jobbar mest med symptomen. Det jag ibland kan sakna, att bero på att säga som det är en form av nästan kommission där man samlar alla goda krafter på ett ordnat sätt och säger att nu satsar vi på 8-åringarna i Sverige. Inte en enda av dem ska trilla dit. Alltså varför sker det inget sånt? Jag tycker att det på något sätt känns det som att vi håller på att vänja oss vid den här typen av brottslighet och liksom ger upp de där områdena lite.
Det kanske du ska veta bättre som en journalist, för du träffar ju mycket mer kanske olika sorters människor än vad jag gör. Jag är ju satt för att klara upp brott och så vidare, men jag ser ju att det behövs. Men jag tror ju också att man behöver samla sig. Det är en uppgift för politiken att identifiera problem, samla in uppgifter från olika myndigheter, lägesbilder, problembeskrivningar och vidta förebyggande åtgärder. Ha lagar och regler och tillsätta resurser. Så att jag tycker det låter som en alldeles utmärkt idé om man skulle bestämma sig att från och med nu så alla 8-åringar ska... Jag skulle kunna ställa upp på de delarna som polisen ska vara med, men vi är ingen socialtjänst, vi är en brottsbekämpande myndighet. Vi ska ta hand om den farligaste och den mest allvarliga brottsligheten och det gör vi varje dag.
Om vi vänder på det, istället för att prata om utsatta områden, gå till den andra extremen, alltså områden som är välbärgade men där man oroas av den här nya typen av brottslighet. Till exempel i Bromma i västra Stockholm så har grannar gått ihop och betalar nu ett vaktbolag för att patrullera deras grannskap. Vad tycker du om den där utvecklingen?
Jag tycker ju att oavsett var man bor i vårt land så ska man ju ha samma trygghet och säkerhet. Nu är det tyvärr inte så. Det finns områden där det finns mer problem och de har vi tillsatt betydligt mer resurser också. Sen finns det också många människor som är oroliga och har en upplevd otrygghet som tror att de ska bli utsatta för brott. Men det finns ju också de som blir utsatta, jag vet.
Nej, men här handlar det om stöldligor tror jag som hade härjat.
Det är ganska vanligt i närförort eller förort, välbärgade förort i Stockholmsområdet att det sker mycket inbrott.
Men avråder du dem från att göra den här typen av saker eller inte?
Nej, var och en måste ju få göra vad de vill. Jag har själv lås och larm på bostaden. Var och en får ju fundera på vad man vill ha i sin bostad. Men i allt väsentligt och i grunden så är det ju samhället som garanterar den här tryggheten. Sen finns det skeden i livet när man kanske vill och har möjlighet som man vill komplettera det. Men så ska det inte vara. Det ska vara, samhället ska trygga det här. Men det förutsätter ju också att man avbryter den tillväxten och att man jobbar hårt med det här tillsammans.
Till sist då, utredningsfrågan. Den verksamheten har ju länge beskrivits i alla fall som att den har varit i kris. Visserligen ökade andelen uppklarade brott under förra året, men när det gäller våldsbrott så minskade de med nästan 3% jämfört med året innan. Varför har utredningsverksamheten, tycks den ha, problem?
Som jag sa, det är mer komplicerad brottslighet. Sen har vi också gått igenom en väldigt stor omorganisering som har gjort inneburit att vi kanske inte har, vi har fått prioritera om en del. Det har varit många som har varit upptagna med förändringen. Det sätter sin prägel. Vi har fått omprioritera till den absolut grövsta brottsligheten också. Jag följer det här med väldigt stort intresse och jag har ingen riktigt klar bild ännu. Jag är ibland förvånad lite över resultaten, hur de går. Och sen är jag lite fascinerad och förvånad över att man bara mäter i princip polisens framgång på utredningsverksamheten. För jag skulle vilja mäta brottsförebyggande verksamheten, vad vi gör där. Jag skulle vilja mäta ingripande verksamheten, vår serviceverksamhet. Och det är ju kommunicerande kärl. Om vi måste göra mycket mer på något område så måste vi ju ta någonstans av våra ändliga resurser.
Det mäts inte idag, menar du, på samma sätt?
Ja, inte på samma sätt, utan det är väldigt stort fokus. Vi mäter det till dels internt, men det mäts ju till väldigt stor del bara på utredningsresultatet. Jag kan ju jämföra, jag ska inte göra det egentligen, för jag är ju på polismyndigheten nu, men i min förra myndighet där jag var chef så om ingenting hände så hade vi ett bra resultat. Och då skulle man ju kunna tänka, om man inte gjorde något, det var bara tur. Men så är det naturligtvis inte, utan en myndighet som jobbar i allt väsentligt brottsförebyggande gör ju tusentals aktiviteter och prestationer varje år för att se till att det inte händer. Jag skulle vilja utveckla det lite inom polisen och jag har lite idéer på det. Jag tycker ibland att vi blir lite orättvist mätta också. Sen bakom statistiken så måste man veta att man mäter polisen på ett sätt. Åklagarna mäter på ett andra sätt och Brå mäter på ett tredje sätt. I andra länder så mäter man inte alla anmälningar som kommer in, för de som inte är brott sorteras bort och de som inte går att klara upp går inte heller att tas också bort. Så att statistiken är inte rättvist. Men jag vill inte skylla ifrån mig, för vi måste bli bättre på utredning, för det är väldigt viktigt. Vi jobbar väldigt hårt med det, att utveckla våra utredningsresultat.
Jag ska ta som avslutning ett sista exempel på en sak som har med utredning att göra som väckte mycket uppmärksamhet. Det handlade om en anmäld våldtäkt mot en 12-årig flicka i Stenungsund. Hon hade anmält vem som skall ha utsatt henne för det där. Ändå hade varken flickan eller den utpekade personen ens förhörts 6 veckor efter att anmälan hade gjorts. Och det som väckte uppmärksamhet var hur den utredande polisen uttryckte sig.
Vi har så många sådana här ärenden och vi är så få så att vi hinner helt enkelt inte med. Så vi är så hårt pressade så vi hinner inte bättre än så. Det är ju jätteledsamt, för vi skulle inte annat vilja än att prata med dem dagen efter. Men nej, det finns inte en möjlighet.
Ja, här handlade det alltså om att man inte ens hade tagit tag i en anmäld våldtäkt mot ett barn på 6 veckor. Är det fortfarande en möjlighet att det kan bli så? Eller lovar du, höll jag på att säga, att så ska det inte bli?
Jag har jobbat i polisen i 38 år. Jag tänker inte lova någonting. Jag kan inte garantera något till 100%. Vi är en väldigt stor organisation med väldigt många människor. Jag tycker det är tråkigt att det låter på det här sättet. Jag vet att mina medarbetare är allt väsentligt är fullt besjälade för att man ska lösa uppgiften. Och hade jag haft en bandspelare med mig så kunde jag spelat upp lika många fall där vi gör fantastiska insatser varje dag, såklart. Men det är otroligt viktigt att vi ser offren. Framförallt en 12-årig flicka som har blivit våldtagen. Där ska vi vara omedelbart. Sen tvingas vi ibland att göra väldigt, väldigt tuffa prioriteringar. För vi har dödligt våld, mord och sånt. Men just det här fallet kan jag inte uttala mig om. Jag känner inte till det och jag har inte hört talas om det innan.
Till sist då, vilka yrkesmässiga förhoppningar har du på den här sommaren?
Jag hoppas ju, om man skulle vara riktigt krass, men det hoppas man ju egentligen inte, så vill man ha mycket regn och oväder och oska, för att det är polisens bästa vän i vissa delar. Men jag önskar verkligen hela den svenska folket en fin och varm sommar. Men jag hoppas också att vi får det lugnt. Jag känner en viss respekt inför valrörelsen som ska komma. Vi är väldigt väl förberedda i polisen tillsammans med säkerhetspolisen och andra myndigheter, men det kan ju bli politiska oroligheter, det kan bli våld. Det är någonting som djupt i min själ som jag tycker väldigt illa om. Det är när man är beredd att använda våld eller hot om våld för att nå sina politiska syften. När man inte vill inordna sig i det demokratiska systemet. Och det är jag väl, har jag respekt för att jag har lång erfarenhet att det kan hända. Och det vill jag absolut inte att det ska hända. Så vi kommer göra allt för att vi ska bli en lugn och fin sommar. En lugn och fin valrörelse. Och sen får vi se vad som händer efter valet. Det blir väldigt spännande för oss. Och jag lovar att jag ska följa upp alla löften som har gjorts också.
Lovar rikspolischef Anders Thornberg. Stort tack för att du kom till fredagsintervjun.
Tack så mycket.
Och jag tar detta tillfälle i akt också att säga stort tack till alla er som följer fredagsintervjun och som ofta skriver till oss på olika sätt. Vi är oerhört stolta och oerhört tacksamma över att ni är så engagerade. Fredagsintervjun tar nu sommarpaus fram till den 10 augusti då vi återkommer med en ny spännande gäst. Ha en riktigt bra sommar.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor i burken. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.